Så det är ett oklippt avsnitt idag, Jakob, eller hur?
Ja, menar. Det är autentiskt. Ja. Karin, jag har nog aldrig suttit på en visuellt mer tilltalande plats och spelat in vår podd. Jag sitter i bastun på en sjöbord och blickar ut över havet. Där sitter jag just nu. Var sitter du?
Nej, jag sitter ju i som jag brukar göra när vi spelar in podd på distans i vårt sovrum, helt enkelt. Okay. Och blickar ut över ett kaos som jag borde ta tag i.
Vilket kanske symboliseras av ett hav när man tänker efter. Ooh, ja. Ooh. Deep. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Ja. Hur har veckan varit?
Jo, den här veckan har varit bra, den har varit intensiv. Den försvinner som de gör, tänker jag någonstans. Jag har,
ja. Ja, men vi pratade om det faktiskt på jobbet häromdagen, att man bara, snart är det sommarlov, för det går så himla fort. Och då fick jag lite panik, för att livet går ju fort då. Liksom. Om man liksom börjar tänka så att vårterminen går ju väldigt fort, för att det är en massa lov och det liksom blir bara en massa hack kvar. Och snart är det påsk och sen är det sommarlov. Och jag blir lite sådär, men hjälp, stanna, bromsa, snart blir jag 45 liksom.
Ja, nej, jag har nog sett, för de har liksom börjat ha lite möten på jobbet den här veckan om så här organisation och utvärderingar och se lite framåt till för nästa år och vet, så här, procent och tider och liksom vem jag var och sådana grejer. Jag kommer till den punkten varje år, min mentorsgrupp slutar nu, de går vidare till nästa skola. Så att jag har liksom ingen naturlig så här, det här är det jag gör nästa år. Nej. Då har jag liksom börjat gå så här runt på skolgården på rasterna och bara kolla in elevgrupper och bara så här, ja, kanske de. Kanske de. Kanske bara som ett sjuk i huvudet, men liksom man försöker föreställa sig olika scenarier från vad som har varit en rimlig liksom progression och så. Och när man börjar liksom tänka på elever som man träffat lite grann och som man har mött någon gång då. Och tänker att så här, är det min nästa mentorsgrupp? Det är någonting speciellt, är det? Jag tror man själv tänker på det innan de tänker på det. Isar jag. Det kanske de inte alls är så. Det kanske de har gått i flera år.
Och bara, ja, men precis. Här,
tänkt ut saker. Men det vet inte jag.
Ja, men det är lite fint. Jag har ändå haft en ganska rolig upplevelse denna veckan. När min son kom hem och så sa han har liksom, när han var liten så skulle han ha en tacovagn. Det är min 15-åring jag pratar om. Och han kom, så när han var liten så var hans framtidsutsikter för nytt jobb. Ja. Det var ju liksom att han skulle ha sitt jobb, att vad han skulle bli när han blev stor var att han skulle ha en tacovagn och åka runt.
Åh jävlar, han förutsåg hela den här foodtruck-grejen. Han är kingen liksom av hipsters, jävlar.
Ja. Men nu har han vuxit upp, var 15 år och varit ute på sin första, eller sin andra är det väl, prao. Och så kom han hem och så slog han sig ner vid köksbordet och så, du vet, innan han skulle iväg till träningen, och så sa han: "Du, mamma, tror du inte att jag skulle bli en helt grym gympalärare? Jag tror att det är det jag ska bli." Och då blev jag lite glad. För att jag tänkte så här, jag har inte skrämt iväg honom från läraryrket, utan han sitter här 15 år gammal och vill bli lärare när han blir stor. Det är ju fan coolt ju.
Jag har aldrig i mitt liv funderat på att sätta mig in i den situationen, eftersom jag inte själv har barn uppenbarligen. Men liksom det här med så här, om ens barn skulle växa upp och vilja bli lärare. Kanske.
Det roliga är att han skulle bli en grym gympalärare. Det är det. Han är jätte, alltså han är liksom en sån typ. Så det var lite så här, man kände, ja, det skulle du. Du har helt rätt i den analysen. Så att jag tänker att, ja. Det är inte så dumt.
Nej, det finns värre saker i livet, helt klart.
Ja, det var lite roligt, tyckte jag. Men den här podden, tänker jag, den funkar ju lite som den alltid gör.
Jajamän, precis. Vi har lite spaningar fram och tillbaka. Det är som en pingpongmatch av podcasts. Och sen så, ja, sen är det slut. Jag har ett uppdrag där jag jobbar 70% på min skola och 30% som utvecklingsledare. Och då, av de här 30%, så säger jag att jag kanske har sådär 28% av dem är att jobba med lärare på andra skolor i kommunen där jag jobbar. Det kan vara att jag planerar med dem, att jag liksom har konferenser med dem när jag förklarar hur läroplanen förändras med digital kompetens. Att vi samundervisar för att liksom komma igång och liksom sätta en rutin. Vår måste det ska finnas en rutin, en plan för liksom hur man jobbar med de här grejerna på varje skola innan sommaren. Och då jobbar vi runt och så jobbar vi på varje skola ett visst antal veckor och så. Och vid det här laget så vi, om vi har 11 skolor i kommunen där jag jobbar, inklusive den jag är på. Så har jag varit på, med min inräknat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nu. Jag började på 9:e veckan. Och det som slår mig är att liksom, det är ju såklart väldigt stora skillnader. För det är liksom en ganska varierad kommun och det är varierat liksom på alla sätt så. Men det är också så att 95% av det som händer i ett klassrum händer i alla andra klassrum. Det är verkligen så. 95% av det som är i ett klassrum händer i överallt annars. Och överallt finns det superstjärna elever och överallt finns det superengagerade lärare som liksom gör precis vad som helst för att deras elever ska få det bra. Jag träffade en lärare i onsdags. Jag skulle jobba med en lärare som har årskurs 5 och så ska komma dit så är hon sjuk och vabbar och så skulle komma in en vikarie och liksom poängen med att jobba med lärare för att fortbilda dem försvinner ju i ett sånt läge. Så jag tänkte såhär, okej, men jag kan jobba med eleverna då så liksom får vikarien hänga med lite så får de komma igång och så. Och så visade det sig att vikarien var en lärare som har jobbat på skolan i 42 år och som har gått till pension till sommaren, i somras. Och som kommer tillbaka och hjälper till lite när det behövs. Så du var ju en superkompetent vikarie och så. Och jag känner henne lite, vi har varit på samma möten förut. Så jag sa, Gunilla, trevligt att träffas. Men om du har planerat här, då tänker inte jag lägga mig. Då får du göra din grej och så blir det bra. Du vet som man gör med supererfarna lärare. Att man bara ger dem utrymme liksom.
Ja, men precis.
Och hon bara säger, nej. Jag är ju jätteintresserad av att se hur det här förändras med läroplanen. Och, ja, jag kommer inte jobba med det, men jag vill ändå se vad som händer. Så nej, vi kör där. Så hade jag liksom programmeringsundervisningsfortbildning med den här läraren som har jobbat 42 år på samma skola. Det var en fantastisk upplevelse. Det är så för att följa henne och liksom att man efter 42 år fortfarande är engagerad för att lära sig nya saker för att varje elevgrupp är unik och så har man också att dela hennes perspektiv eller för att ta del av hennes perspektiv kring liksom undervisning och skola och hur det har förändrats och vet att det är jätteintressant. Och det är så att sådana samtal finns det att få på varje personalrum överallt. Och det som slog mig det var att jag blev förvånad, det var dit jag ville komma. Jag blev förvånad av insikten att alla våra skolor är asbra skolor. Och då tänker jag så här, men varför då? Varför är det något som förvånar mig då? Det måste jag göra med. Man har en bild av att liksom, du vet, det kom för några år sedan en studie från Lärarförbundet som visar att liksom 9 av 10 föräldrar tycker att deras egna barn går på en bra skola. Men att skolan generellt sett har problem. Och det går inte ihop.
Nej.
Någonstans tror jag att man som lärare tänker likadant. Man går inte bara, jag är som tur, jag är på en sån bra skola. Och så visar det sig att nej, ja men liksom, vi har en sån samtal om skolan som är så krisorienterat och så bristorienterat och så fokus på segregation, att själv bli segregerad. När det ändå verkar, vad jag kan se, som att nästan alla skolor är bra skolor. Nej, fan jag ändrar det. Alla skolor är bra skolor.
Ja.
Det är en fundering jag börjar tänka på. Jag vill inte skriva under med mitt liv på det, men liksom, det, bara, det känns som att så här, jag undrar om det inte är så.
Ja, i alla fall. För jag funderar på det. För jag fick ur mig det faktiskt. För att jag har ju lärarstudenter nu. De kom veckan innan lovet. Och så ska jag ha dem nu. De gör sin sista praktik. Och de har ju varit hos mig jättemycket. För de har ju kom ju till mig första gången för 5 år sedan. Sin första termin. Och så har de liksom avverkat. Och de har ju liksom bara varit på min skola i mitt klassrum. Och nu har jag sett till att de även får öva i andra klassrum för att de ska få liksom lite input från andra lärare och så. Men det som intressant, då pratade vi om det här, är det en fördel eller en nackdel för lärarstudenter att vara på olika skolor eller att vara på samma skola som de har varit då? Och de, ja, men det är bra att man känner sin lärarutbildare eller LLU som de kallar det. Och det är bra, det finns ju liksom en poäng i att man kommer tillbaka till samma elevgrupp och man får öva på att man, alltså man får följa klasser och man känner miljön, för att på varje nytt ställe så måste man ju lära sig att hitta och sådär. Men samtidigt så vill man ju veta hur det fungerar på olika skolor. Och då fick jag ur mig det där att jo, fast det funkar ju likadant på alla skolor. Alla skolor har ungefär samma problem och alla skolor har ungefär samma, samma framgång och liksom samma saker som funkar. För att det är inte så stor skillnad på våra skolor, får jag ur mig. Och så säger, men det har jag ju inte belägg för, så jag. Men det är min upplevelse att det ändå är så att man kan skönja de här mönstren på skolor. Och det är kanske så, jag vet inte. Men sen har vi ju liksom, tror jag, att de problemen vi ser på skolor, alltså när du säger det här att de flesta är nöjda med sin skola men skolan har problem generellt, det är ju att det finns, tror jag, det som vi, alltså det finns ju generella problem i skolorganisationen som vi gärna puttar ner till inte till de enskilda skolorna. Och så tänker man att den här skolorganisationsproblemet finns på varje skola. Och så säger man sen skola, varje skola, det är bara kass allting. Istället för att det generella problemet är ju generellt på en mycket högre nivå än vad den är på den enskilda skolans nivå. Förstår du vad jag menar?
Jo, men jag förstår absolut vad du menar. Och jag tror också att det kan vara beroende på vilken kvalitet man har på skolorganisationen. Så. Jag jobbar i en ganska liten organisation där jag upplever att det mesta funkar ganska bra. Inte helt och hållet 100, men liksom tillräckligt bra för att det ska finnas möjlighet för skolor att utvecklas och bli bättre. Och då tror jag ändå att det mesta liksom funkar ganska bra. Jag tänker tillbaka på så här, de första PISA, inte de första, men någon gång i mitten av alla PISA-undersökningar så gjorde det sig, ja men det var inte PISA alls, det var han i Nya Zeeland, vet jag.
Hattie,
som menar på att de stora skillnaderna är mellan liksom klassrum och klassrum och inte mellan skolor eller mellan kommuner eller så.
Eller om och, det är Dylan William. Ja, men det spelar ingen roll.
Ja. Jag tror inte Dylan William.
Ja, skitsamma.
Skitsamma vad det är. Så, liksom sådana säger ni. En del av det är också naturligtvis att det finns en generell hög, eller en generell liksom nivå, såklart. Att liksom, de stora skillnaderna är mellan klassrum för att det mesta funkar. Det hänger ihop med det också. Det, alltså, där måste man någonstans säga. Jag tror många människor tar med sig den sägningen så här, okej, men då är det kaos dåligt mellan olika klassrum och vi måste se till att liksom lärare samarbetar mer, och det är sant. Men det kan också vara någonstans att säga, ja men skolor är skolor, de mesta är, ja det är bra.
Ja.
Och jag tror man måste få med sig någonstans i det perspektivet också, särskilt nu i valtider, för det är liksom så himla lätt att det blir igen så där, skolan är trasig och bara jag kan laga den, retorik från politiker liksom.
Men precis.
Nu ser det inte ut som att skolan blir den viktigaste valfrågan den här gången. Och det är ganska skönt. Om man tänker att vi har haft det på valrörelsen när alla var jätteivriga med att presentera populistiska lösningar som är mer eller mindre skit eller så.
Ja,
och jag då tror... tänker jag att det är det.
Ja. Ja, men absolut. Det är väl jätteskönt om de kunde hålla sig någon annanstans och bråka istället. Helt klart.
Ja, men verkligen, för om konsekvenserna man går runt och tror att liksom, ja, men så att det är lite dåligt det där var. Nej, ja, det är ingenting i det. Och så vill jag också slå ett slag för det här med att samundervisa med andra människor på andra skolor. Jäklar vad värdefullt det är. Alltså på så många olika plan. Det borde man verkligen bygga in i organisationer mer.
Det tror jag med. Det tror jag med. Och jag tror att det är nyttigt att få se andra verksamheter och få komma runt och få de här insikterna. Det skulle också öka likvärdigheten på ett annat sätt, faktiskt.
Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Vilket, ja, det var egentligen den reflektionen.
Vad sa du?
Det var egentligen den reflektionen. Jag hade inte med på det.
Och det ledde in mig på min spaning faktiskt. Apropå det här att undersöka olika klassrum och att det skulle öka likvärdigheten. För det har kommit en ny undersökning nu i veckan om hur våra... studenter, alltså de som har tagit studenten, klarar sig på universitetet sitt första år från Skolverket. Och det är en ganska intressant, det är en ganska stor undersökning som tittar på liksom olika faktorer. Alltså hur klarar man sig, och då ser man att de som har låga betyg, alltså som har godkända nivåer, de har svårt att klara sig på universitetet, vilket ju naturligtvis är ett problem, eftersom att vi vill ju att att de ska klara sig mer än att de, alltså tanken är ju att har man godkänt nivå så ska man klara universitetet, eller hur? Och det finns ju massa såna här, ja, massa med information som man hittar på Skolverkets hemsida som jag lägger en länk till på våran hemsida, så kan man gå in och läsa. Men det som jag tycker är intressant och min spaning som börjar i det här är ju att det man skriver då är ju att det är tufft på högskolan för elever med lägre betyg. Men det går bättre för elever från kommunala skolor faktiskt, oavsett. Det står så här: elever från kommunala gymnasieskolor har i genomsnitt något lägre betyg än elever från fristående gymnasieskolor, men visar ändå generellt högre prestation under första året på högskolan. Dessa skillnader finns oavsett gymnasieprogram, vilket gymnasieprogram studenterna kommer från, eller på vilken betygsnivå de befinner sig. Till exempel uppnådde 66% av studenterna från kommunala skolor minst 3/4 av högskolepoängen, jämfört med 61% av studenterna från fristående gymnasieskolor. Och det här upprörde ju naturligtvis Anna Ekström, och hon skulle sammankalla fristående skolornas organisation. Och alliansen tiger still naturligtvis, för att de vill ju ha kvar fristående skolorna och sådär. Men jag blir ju snarare intresserad av mitt arbetslag, eller min svensk grupp blir ju intresserad av vad det här beror på. Och vi var några lärare som satt och pratade om det, och som har liksom kollegor som jobbar på fristående skolor. Och jag har ju dessutom unga i min närhet som går på fristående skolor och jämför med mina uppgifter. Och då har jag en liten spaning om vad jag tror det här beror på. Det här är inte vetenskapligt belagt, utan det här är bara en reflektion jag har.
Ja, men kör. Vad är det som gör att friskolor lyckas annorlunda här?
Vad sa du?
Vad är det som gör att friskolor lyckas annorlunda?
Ja,
vad har du för spaning?
Jag tror så här nämligen. Att jag har ju sett då många av de fristående skolorna som jag har kommit i kontakt med, de eleverna, har jag ju sett deras uppgifter. Och de har väldigt mycket hemuppgifter att göra på en väldigt hög nivå. Man satsar alltså mycket på eget arbete, att eleverna ska ta reda på, eleverna ska skriva uppsatser hemma då. Man har ett ganska så hög frekvens av hemarbete. Och där man då får ledigt från lektionen att skriva uppsatsen hemma. Och när jag tittar på de uppgifterna som eleverna får, så är de jättesvåra. Alltså de är svåra att förstå vad man ska göra. Det är svårt att förstå, alltså det är på en väldigt hög nivå. Och klarar man dem... Jag kan ju förstå att man kan få ett högt, alltså löser man de här uppgifterna och får man dem förklarat för sig, så får man säkert med sig någonting. Men alla de här eleverna som liksom är någonstans under det, de som liksom inte har något golv, de lär sig absolut ingenting. För de får inte med sig grunden. Vad är, för det är så högt, det skjuter så långt över huvudet. Det är liksom som om man ska lära någon att skruva in en hörna i fotboll. Alltså från hörnflaggan och in i mål. Att börja med det istället för att börja med att skjuta bollen så att den kommer till de som ska liksom nicka, så att den bara kommer rakt fram. Man hoppar över de sekvenserna. Och jag säger inte att de lärarna... Men att ett sånt system där, som bygger på att mycket eget arbete, om man har, för man har ju mindre undervisning på de här skolorna ofta. Man har ju mindre lärartid, och då blir det mer ensamarbete. Och då blir det ju, för att få med hela läroplanen, så måste man ställa de här frågorna för att kunna examinera eleverna. Och då missar man, vi har ju mer tid med våra elever, alltså kan vi undervisa mer, alltså ge mer instruktioner. Och då när de kommer till universitetet så har de precis klarat det. Men, och de har löst det, men de kanske inte har provat och gjort de här svåra uppgifterna, men de har ändå fattat vad det är de ska göra. Förstår du vad min spaning?
Ja, men jag förstår. Och det jag fastnar någonstans i det är så här, hur är det tillåtet att ställa in lektioner och låta elever jobba hemma istället och kalla det undervisningstid? Kan det enligt skollagen vara en accepterad lösning?
Det är för att fråga Skolinspektionen. Skolinspektionen kollar ju inte det. Det har jag ju kollat.
Det känns som att du har kollat att de inte kollat. Ja. Skollagen känns ju ändå som att det borde finnas regleringar kring vad som definierar undervisning och inte. För det, jag tror en grej, förutom att det är ett bra sätt att hinna med och täcka av hela läroplanen. Mm. Och det är en utmaning som finns för alla skolor, ska man ändå vara ärlig med. Så känns det som att det är fruktansvärt resurseffektivt. /snålt.
Mm.
Att skicka hem elever och bara, gör det här hemma.
Mm.
Alltså det känns som att det är ett jättebra sätt att spara pengar.
Ja, men det är klart att det är. Och det är precis så det går till. Och jag tänker ju att det är ju därför det blir så där. Och för min del så ser ju jag... för att man ska spara pengar och man har liksom en... Men medan vi inte riktigt... Vi har ju inget vinstkrav, vi har ingen... Och nu blir jag ju politisk då. Men jag får ändå den liksom... De som klarar det, klarar ju det. Men de som inte klarar det absolut inte. Och jag tänker, skulle min unge få, alltså min son få en sån här uppgift, så skulle ju jag få sitta och undervisa honom en årstid innan han har överhuvudtaget fått in någonting. För det är så många steg innan, och så stor skillnad kan det inte vara på elevernas kunskaper på de här skolorna jämfört med de eleverna jag jobbar med. Och det är så många steg däremellan som jag tänker de inte förstår. Och förstår man inte att man ska skjuta bollen, så kan man ju inte förstå att man ska skruva in den. Alltså förstår du? Du måste ju ha grunderna för att kunna skruva bollen överhuvudtaget.
Men det finns ju tydlighetsproblem om ett annat.
Ja.
Alltså, oavsett vilken nivå det är, så kan man inte riktigt säga så mycket om, så finns det en tydlighetsproblematik i det här. Ja, det kan mycket väl vara en bidragande orsak till vad det handlar om. Så.
Ja.
Och det kan också vara... Jag tror också det finns en ekonomisk aspekt som är mer direkt kopplad till att liksom, det finns ju ingen friskola i Sverige som kommer undan med att inte sätta höga betyg, eller för den delen bara genom att sätta normala genomsnittliga betyg.
Mm.
För det är en dålig ekonomisk investering, för att det är, alltså det finns ingen vettig människa som väljer en friskola som där betygssnitten är helt genomsnittliga, eller som är så här, men det här är lite lägre än vad det är på grannskolan. Det skulle man ju aldrig acceptera i en vinstdrivande företag.
Nej.
Och där någonstans måste man ju liksom, oavsett vilka elever man har, leverera höga resultat. Och då tänker jag att det blir
en inflation i det.
Oavsett om man har rektorer som säger till folk, sett de här betygen, eller om man liksom inte har det, så finns det ett intresse för ett företag att sätta högre betyg. Och det tror jag man inte behöver säga till medarbetare, för det ska finnas med där någonstans. Så.
Jo, men precis. Och sen blir det ju det är en spännande... Ja. Det är ju, jag tycker i alla fall att det är ett genialiskt sätt att ta reda på, för att det är klart att jag är inte jätteförvånad över att resultatet blir så här faktiskt. För man har ju haft en, som, men samtidigt så får vi ju se då. Alltså det är svårt att veta vad man gör åt det, tänker jag. För att det är ju lurigt liksom. Hur man löser det. För att det blir ju inte bättre av att vi helt plötsligt liksom låter nationella provet bli normerande för betyg. För att det blir ju absurt.
Absolut. Alltså, vi införde nationella proven för att komma bort från något sånt.
Ja.
Det är verkligen en full circle moment om jag kommer tillbaka till den nationella proven ska vara normerande för betygen. För då har vi kommit tillbaka till det som inför dem för att komma undan.
Mm.
Då har vi ju inte kommit någon vart i att utveckla. Ja, det finns en jävla ängslighet där. För man litar inte på bedömningen. Man litar inte på att allting är bra. Man litar inte på att liksom, lärare gör sitt bästa, elever gör sitt bästa. Och att liksom, skillnaden som finns beror på skillnaden som ligger utanför skolan. Och nej, det där är bara jävla skit.
Ja, men det var en intressant, det är en intressant diskussion, och jag tror att man behöver ta reda på vad det beror på, och kan man då se en koppling kring den, för att, och det vill jag också säga, varför jag vet att Skolinspektionen inte kontrollerar det, är att Skolinspektionen kontrollerar på gymnasieskolan och även grundskolan att alla timmar i timplanen ligger utlagda i schemat, men de kollar inte om de faktiskt genomförs. Och det har jag frågat Skolinspektionen, och det gör de inte. Och det betyder ju att om du en inställd lektion är också en lärarledd lektion. I praktiken blir det ju så. Vilket gör att vi har liksom inget sätt där vi kollar upp det. Och vi har inte liksom något sätt där vi kollar upp att en lektion där eleverna skickas hem i eget arbete är också en lärarledd lektion i svenskt system. Och det är ju lite absurt, kan man ju lugnt sagt säga. Ja. Och har du då väldigt många elever som du måste undervisa, så blir det ju lätt så det blir. Det handlar ju inte om dåliga lärare, alltså det är skurkar och banditer till lärare här, utan det handlar om ett fel i ett system som kräver att alltså jag vet ju när vi hade under en besparingsperiod i Göteborgs stad, när vi hade sjukt mycket undervisning, hur mycket hokus pokus vi hittar på för att överhuvudtaget kunna andas. Så. Och så blir det ju. Som inte har, men man skämdes ju varje dag, helt klart. Har du någon mer spaning, hörde du?
Ja, absolut. Jag satt i väntan på färgen sent igår kväll. Jag åkte hit ganska sent, så att jag var kanske så här, typ 20-12 på kvällen, så att jag väntade på färgen i en halvtimme typ, för jag missade den precis. Jag sa, okay. Då sitter jag här och ugglade för mig själv. Och då tänkte jag på, i bilen upp så lyssnade jag på en podcast som heter Pod Save America. Fantastiskt bra podcastnamn för det första. Som en politisk podd om från USA. Och den handlade såklart mycket om de stora nyheterna i veckan, att det var ännu en skolskjutning, den här gången i Parkland i Florida. Där 17 gymnasieelever sköts ihjäl av en galning med vapen, liksom så. Och det är som, ja, men det är standard. Det händer rätt ofta liksom. Och det är alltid samma debatter. Och det är samma liksom, vi skickar våra thoughts and prayers. Och sen så mycket mer så. Men vad som varit intressant är, och som jag tror att liksom, även något svensk media så, har ju varit att det har varit såna enorma protester efteråt. På plats i det här lilla samhället. Jag har varit liksom runt omkring i USA. Det har varit liksom så. Och en stor del av det här handlar om ungdomar och elever som liksom, tusentals elever runt om i hela USA har liksom vägrat gå till skolan av säkerhetsskäl. För att det är en jättevanlig plats att bli skjuten på. Av andra liksom människor som kommer dit med skolskjutning. Det är inte något som händer bara någon gång om året, utan det händer liksom i princip varje vecka i USA så.
Ja, eller hur? Mina elever räknade ut det. Att det var så här 18 gånger bara i år.
Ja, precis. Det hände verkligen precis hela tiden. Och liksom det upproret är så himla intressant. Och det är många av de eleverna som har liksom blivit nationella profiler. Och det också finns en hel liksom, så höger konspiration om att de är betalda skådespelare. Du vet, hela det liksom sjuka. Men det kan vi lämna till någon annan gång. En av de talen som jag fastnade för hölls av en av eleverna i Florida, hon heter Emma Gonzalez. Hon har liksom blivit en nationell profil inom amerikansk politik på en vecka. Hon har 360 000 följare på Twitter från ingenstans. Hon liksom höll ett tal som var, jag lägger ut ett talet på vår hemsida, både videon och texten om man vill läsa det. Det är liksom den här decenniets närmsta motsvarighet till Martin Luther King, om du tänker nivåer av tal. Med refrängen liksom, en refräng som är "We call BS". Vuxna säger det här och det här och det här. Vuxna tar massa pengar från liksom vapenlobbyn och liksom man är mer. Hon citerar någon lärare som har fått till sig, ja, men nu ska ni beväpna er. Jag ska läsa det citatet, för det är ganska bra. Hon säger så här, jag fick ett meddelande till mig, det var från en lärare. Och citatet var så här: när vuxna säger till mig att jag har rätt att ha en pistol, allt jag kan höra är att min rätt att äga en pistol övertrumfar dina elevers rätt att leva. Allt jag hör är bara jag. Så. Och liksom det perspektivet, att vuxna insisterar på att det är viktigare för dem att få ha sina militärvapen. Det är liksom den nivån, det är inte bara en liten puffare, utan det är så här riktiga militärvapen. Och det är viktigare än att liksom barn har rätt att växa upp i skolor som är fria från dödligt våld. Det är viktigt att hela den rörelsen, och liksom jag tänker tillbaka till egentligen allt som har hänt sen Trump blev president. Man kan ju ibland när man ser på USA tänka så här, det här är ett land som har djupa demokratiska problem, och det stämmer. Men om man funderar lite på framtiden, så här, folk som åker ut i flygplatser och demonstrerar mot muslimförbud, folk som går man i huset för liksom den här Women's March som har varit nu två år i rad. Folk som går man ur huset för att liksom protestera mot liksom i samband med MeToo-rörelsen och liksom den med vapen och så. Väldigt, väldigt ofta så handlar det om att det är unga människor som driver och liksom genomför och så.
Mm, mm.
Många av dem har också varit med vuxna, inte bara unga, men liksom det hade aldrig fått samma genomslag om det inte vore för att det finns en ung generation i USA som liksom håller på och tar över.
Mm.
Att det samlas tiotusentals människor och säger så här, de här människor vuxna som styr, de duger inte. De har fått sin chans, de är sämst. Nu tar vi över den här skiten och vi kräver förändringar nu. Mm. Det är det närmaste de någonsin har kommit till riktiga förändringar.
Mm.
Och liksom att ha en sån realitet där liksom makthavare på lokal och regional och nationell nivå, det de har mest att frukta just nu i ett valår, för de har också val i höst, det är att unga människor ska gå och rösta, för då är de körda.
Mm.
Jag kan inte för mitt liv se att någonting sånt skulle hända i Sverige. Där man liksom pratar om att säga, i höst är det val i Sverige och då nu tar vi och liksom tar över den här skiten. Nu tar vi och spelar. Jag har inte kan inte. Sist hände i Sverige, vad jag kan minnas, det är 2010. Efter de här protesterna, liksom, dagen efter valet när Sverigedemokraterna kom in. Då var det gäng unga tjejer som genom Facebook var så här, fan jag har stått ut med det.
Mm, mm.
Och det blev tiotusentals människor, vuxna och unga. Och så.
Mm.
Det är sist jag såg unga människor protestera i det här samhället. På den nivån att det liksom fick ett nationellt genomslag.
Mm.
Då undrar jag, vart är våra ungdomar?
Ja, vart är de? Jag vet inte. Frågan är ju om de har det så. Alltså jag tänker i Trumps verklighet så har de ju en rejäl kris. Alltså någonting som är... alltså de har ju verkligen någon att kämpa emot, om man säger så. Alltså de har ju en galning på makten som säger att nej, men det är väl bättre att lärarna får vapen då. Så, och då får de löneförhöjning om de vill bära vapen i skolan. Det är ju hans lösning på det. Så att de har ju verkligen en idiot att jobba mot. Ursäkta ordvalet. Men det har de ju verkligen. Och jag funderar lite på om liksom, för att de är ju så väldigt, alltså unga människor, de som jag jobbar med, är ju väldigt engagerade i internationell politik, men de känns nästan som de skiter i den svenska politiken, vilket ju i sig blir lite ironiskt, för att den drabbar ju dem på något sätt.
Och min uppfattning också är att jag har träffat unga människor som är engagerade i politiska rörelser och liksom i enfrågerörelser, så att de liksom, de verkar inom ramarna för det systemet som redan finns.
Mm.
Och för de vuxna som redan finns, man är mer intresserad av att liksom göra sitt namn och göra sin karriär och få en plats och få ett uppdrag och liksom så, än att kanske liksom vända upp och ner på skit och säga fuck you, ni har inte löst den här grejen. Och jag menar, vi har inga idioter av framkaraktär i svensk politik.
Ja,
och det kanske,
ja, alltså, vi är just det här, men...
Ja, nej, men precis, det är det som är min poäng. Alltså, så här, visst, på ett sätt är det skönt, på ett sätt så kanske man hade önskat att det fanns en tydligare gemensam fiende just ur det perspektivet. Men liksom, samtidigt så känns det som att det finns massvis med grejer i vårt samhälle som jag förvånar mig att vi accepterar som... Jag menar, så här, vi har fortfarande kvar den andningspausen för att vi kan ta emot för många... Så flyktingar, för vad händer med Sverige då? Mm. Vet, saker som är så här, totala uppbrott med vart vi kommer ifrån och de värderingarna vi vill stå för. Miljöfrågor skulle vi kunna vara mycket, mycket mer aggressiva med. Jämställdhetsfrågor skulle vi kunna vara mycket, mycket mer aggressiva med. Områden där vi har varit liksom internationella frontfigurer, men det var på att tappa det, för det finns inget tryck om att vara så.
Jag undrar vad det beror på faktiskt. Det är ju faktiskt en jätte... För jag upplever nog också att eleverna lite för ett, alltså bara för några år sedan var mer politiskt aktiva än vad de är. Det känns ju inte som det är ett valår, utan det känns ju som folk bara skiter i det. Undrar vad det beror på. Och jag tänker även bland vuxna att de tänker att de får väl tjata då, vi skiter i det. Undrar om det är det här vakuumet som blev efter förra valet som var så fruktansvärt laddat att vi fortfarande inte återhämtat oss efter det, för att det blev ju liksom ingen som fick någon makt överhuvudtaget efter det valet. Alltså vi har ju haft 4 år av ingen som har makten egentligen, och alla är missnöjda. Det finns ju ingen som är nöjd.
Nej. Det också är 4 år av flatet, 4 år av inaktivitet. Alltså också saker som skulle kunna trigga folk som är så här, hallå, vad sysslar ni med?
Ja,
varför händer det inte mer här? Vi kräver att det händer mer. Vilken fråga som helst, vilket perspektiv som helst.
Mm.
Det känns som att liksom, om man ska bara, det var en reflektion jag hade, så här, om man ska tänka demokratins framtid, så är inte jag så himla säker på att vi har det så himla förspänt, bara för att vi kommer från en väldigt demokratisk och rättvis liksom, plats historiskt.
Frågan är ju om de unga var engagerade i valrörelsen med Trump. Och frågan
nej,
är
det kommer inte efteråt.
När det efter att Trump vann, så att efter valet i höst, när det kommer att gå åt helvete. Nej, jag skojar. Vi kommer ju gå så bra som helst. Men när, om det går åt helvete, då vaknar folk. Kan det vara så?
Det är när Jimmy Åkesson är statsminister som framtiden kommer. Jag hör dig, jag hör dig. Vi får väl se vad som händer med den grejen. Det var mest en fundering, en reflektion. Jag vill gärna bli fel. Jag vill gärna bli överbevisad.
Och jag tror ju ändå på att det kommer unga människor. Bara, kolla på det.
Ja, i teorin gör jag det också, men jag skulle vilja se lite mer praktik.
Ja, jag tycker ju ändå alltså, att vi har
jag tycker det är viktigt att de får ta plats. Lite, fan, de behöver också liksom spela en roll i det för att andra människor ska kunna liksom argumentera för att det är viktigt att man gör plats för dem. Eller så.
Mm, precis. Jag tror kanske att vi får skapa en hjälpa dem eller något. Jag vet inte. Det blir ju ingen bra revolution när 43-åriga Karin står och hjälper dem.
Nej. Men precis, det måste komma inifrån. Det måste verkligen komma från deras grej. Men jag tänker någonstans att liksom det behövs något mer i det.
Gör du, och med den tänker jag, Jakob, att vi skickar ut den. Vi uppmanar Sveriges unga att vi vill se, vart vill ni?
Alltså jag tänker sådär, finns det lärare som lyssnar på det här?
Ja.
Ta ert ansvar för att fostra rebeller för fan.
Ja, det tycker jag. Det var bättre, mycket bättre.
För du måste börja i klassrummet, så är det.
Så är det.
Du, tack för det här samtalet. Det var intressant, det var skit att vi fick till det. Jag hoppas att det blir ett bra avsnitt och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej hej.
Ha det gott. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.